Vi sjunger psalm 377, 377, och efter det så talar Anders Wernström. I Jesu namn får vi fortsätta det här möten. Och vi vill ändå fortsätta med samma bönens ande. Att du, kära himmelske Fader, skulle vara med oss och förklara ditt ord på allas våra hjärtan, så att det blir till liv och väcker liv ut i våra hjärtan. Här i går kväll senare så blev det lite diskuterat om en eld som ska bränna bort allt vårt eget. Och då kom det i mina tankar en text som har också att göra med en eld som brann ut i profetens hjärta. Om Gud ger oss sin nåd så ska vi läsa från Jeremias 20 kapitel. Och vi ber alltså att Gud skulle någonting öppna från det här ordet och ge oss någonting. Vi läser från 7 versen och vi kan läsa till kapitlets slut. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man bespottar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till smälek och hån beständigt. Men när jag sa det, jag vill icke mer tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta så som brunner där en eld, instängd i mitt innersta. Jag mödade mig att uthärda den, men jag kunde det icke. Ty jag hör mig förtalas av många, skräck från alla sidor, anklagen honom. Ja, vi vill ju anklaga honom. Alla som har varit mina vänner vakta på att jag ska falla. Kan hända skall han locka sig, låta locka sig, så att vi bliva honom övermäktiga och få taga hem på honom. Men Herren är med mig så som en väldig hjälte. Därför skulle mina förföljare komma på fall och inte ett förmå. Ja, de skola storligen komma på skam, därför att de ej hade förstånd. De skola drabbas av en evig blygd, som icke skall vara för geten. Ty Herren Sebaot prövar med rättfärdighet. Han ser njurar och hjärta. Så skall jag då få se din hem på dem. Ty för dig har jag lagt fram min sak. Sjungen till Herrens ära, loven Herren, ty han räddar den fattige själ ur den ondes hand. Förbannad var det den dag på vilken jag föddes, utan välsignelse blev den dag då min moder födde mig. Förbannad var det den man som förkunnar för min fader, in gossebarn är det fött, och så gjorde honom stor glädje. Gånger den mannen så som det gick för de städer som Herren omstörtade utan förbarmande. Må han få höra klagorop om morgonen och härskri om middagen. Därför att han icke dräpte mig strax i moderlivet. Så att min moder fick bliva min grav och hennes liv var havande för evigt. Varför kom jag ut ur moderlivet och fick se olycka och bedrövelse så att mina dagar måste försvinna i skam? Amen. Det här var alltså en klagan som Jeremia hade. Vi hörde i det här föregående om den här säden som sås ut. Och den ska sås ut. Och den träffar människorna. Och ibland kan människans hjärta bli så hårt. Liksom det här nedtrampade vägen. Så att människan inte mer tar emot ordet. Fast det blir utsått. Och vi som Guds barn, vi får alltid nog ha den bönen ut i våra hjärtan. Att låt inte mitt hjärta bli så hårt så att jag inte tar emot det ord som Herren sänder till mig på olika sätt, i olika skeden i mitt liv. För Herren han vill alltid tala till dig. Och han har en god vilja med oss alla. Det får vi tro. Och det får också ni unga tro. Som växer upp i den här ska vi säga, hårda värden där det känns så att ingen mera vill ta emot ordet. När Jeremia hamnade, ska vi säga, att tala Guds ord, så är det här kapitlen som finns här före och de kapitlen som kommer efter, så blir det klart vem det är som talar. Det sägs: Herrens ord kom till mig, och Herren talade till Jeremia, och Jeremia måste tala det ord som Herren hade givit honom att tala. Han kom inte undan, för han var ett redskap ut i Herrens hand. Så här kan det många gånger kännas för oss, speciellt om man hamnar i den situationen som Jeremia, så att varje gång han skulle öppna sin mun så var det här klagan som man måste komma med. Och vad var det som var den största klagan? Jo, i det här kapitlet här före så hade han fått befallning av Herren att gå efter en lerkruka av krukmakaren och ta med sig land eller äldste prästerna, ta med sig folket. Och så ska jag tala och säga åt dig vad som ska ske. Och Jeremia hamnade där att krossa den här krukan. Och inte som en bild av det som Herren skulle göra med sitt folk, med Jerusalem och med Israel. Så här ska jag krossa Jerusalem, så här ska jag krossa er, därför att ni har vänt bort från det ord. Ni har vänt bort från Herren. Ni har vänt bort från Herrens ord. Det här var ett hårt tal som Jeremia hamnade att tala. Det känns inte alltid så lätt att säga det. Men vi här i Norden, vi har blivit välsignade med Guds ord. Vi har varit Guds folk. Ibland måste vi också klaga, därför att folket vänder sig bort från Guds ordet. De vill inte mera höra det. Och det var därför som ordet kom till Jeremia. Säg åt dem vad jag tänker göra med er. Nu är liksom måttet rågat. Ni har tänt offer åt avgudar. Ni har inte lättat på oket för de som är slagna. Ni har inte velat hjälpa de fattiga och så vidare, utan ni har var och en gått i egen väg och vänt Gud ryggen. Därför är måttet rågat. Och det här hamnade han att tala till folket. Och han säger här i sista versen i det här 19 kapitlet, det kapitel som är före: vad Herren säger till Israel, eller vad Israels Gud säger till sitt folk. Han säger: se över den här staden med alla dess lydstäder, ska jag låta all den här olyckan komma som jag har beslutat över er. Detta därför att de har varit hårdnackade och inte velat höra mina ord. Det hade blivit hårdnackat folk. Så här kan det gå. Om ordet träffar en människas hjärta, men man låter sitt hjärta bli förhärdat och inte tar emot bättringens uppmaning att nu har det gått snett ut i ditt liv. Herren uppmanar dig genom ordet. nu har det gått snett ut i ditt liv. Vänd om tillbaka. Gör bättring från synden. Och tro det här glada budskapet, evangeliet. Att Herren vill någonting mycket bättre åt dig än att få leva i de njutningar som finns i den här världen och att offra åt de avgudar som finns ute i den här världen. Det finns någonting mycket bättre. Det finns en mycket bättre lön som är i himmelen. Vänd om från din onda väg. Gör bättring och tro evangeliet. Det glada budskapet som handlar om syndernas förlåtelse i Jesu namn och Jesu blod. Du behöver inte liksom vandra ut i otro. Du behöver inte vandra ut i osäkerhet. För det här budskapet gäller alla människor. Precis som vi också nämnde här före idag. Om de här 10 spetälska som kom till Jesus och ville bli botade från sin spetälska. Vad säger Jesus till dem? Han säger några enkla ord. Gå och visa er för prästerna. Och de här gick. Och när de kom fram till dessa präster, då var de rena. Och det liksom när... Det var ju alltid prästens uppgift att undersöka och ge domen om man är frisk eller om man är sjuk, vi så säger. Men dessa präster kunde inte hitta något fel på dem, utan de var rena. Alla var de rena. Alla 10 som hade hamnat ut för syndens spetälska. Och jag tror att det här är en bild av alla människor på jorden. Jesus Kristus, när han led och dog på korset, så led han för alla människors syndaskuld. Och genom det här så är vi alla rena. Men alla vill inte ta emot den här. Det var bara en som kom tillbaks för att tacka Jesus och ville följa efter honom. Men den frälsning, den räddning som Gud har berett genom frälsaren Jesus Kristus, det gäller alla människor på jorden. Ingen är undantagen, inte heller du. Därför så får du fritt komma fram, göra bättring och tro evangeliet och tacka Gud för den gåva som han ger åt dig och oss alla. Hit ner till sin församling. Nu hade alltså Jeremia hamnat att klaga. Och han säger här i den här 7:e versen som vi börjar med att läsa. Men här före, när han hade talat det här ordet, så var det prästen eller överuppsyningsmannen för Herrens hus. När han hörde det här, så kunde han inte tala de här orden. Hur vågar du säga så här? Hur vågar det här orden hörs ännu från den här världen. Hur vågar någon ännu säga i denna dag att om ni inte omvänder er och gör bättring, så kommer det att gå er illa. Fast ordet klart och tydligt säger att så är det. Om ni inte omvänder er, så kommer det att gå illa. Men överuppsyningsmannen, prästen, han kunde inte tåla det här. Han lät hudflänga Jeremia och sätta honom i stocken till svars för de ord som han hade talat. Ja, ibland kan det hända att vi hamnar till svars för det vi talar. Vi vet aldrig hur den här tiden kommer att fortsätta. Det kan komma en sådan tid när vi hamnar att stå till svars inför denna världen och det här domstolar som finns här för de ord vi talar. Men som Guds folk, speciellt som röstar ut i Sion, så ska vi också komma ihåg, det kommer också en dag när vi ska stå till svars inför domaren, han som är vår, som har sänt ut oss i denna världen. Då ska vi också stå till svars. Har vi velat i all svaghet hålla oss till Herrens ord, eller har vi börjat tala ett lite ljuvligare budskap? Nu går det bra, hur det än går. Det går nog bra, fast vad du än gör. Men Jeremia säger här att Herren hade övertalat honom. Guds ord, Herren själv, hade fått övertala honom. Må det här ordet som sås ut, Herrens ord, ännu få övertala mer och mer folk att det är det här som är det rätta, det är det här som Gud vill. Herren hade fått övertala Jeremia, han hade ingenting att säga, och jag lät mig övertalas. Han böjde sig för Herrens ord och lät sig övertalas över ordet. Och det här är viktigt för Guds folk, att Herrens ord får vara det viktigaste. Och när vi har våra tankar och funderingar, så när Herrens ord kommer, så är det det som ska övertala oss. Och det är det som ska alltid vara det rätta. Inte vad folk tänker. Inte vad den allmänna opinionen är. Utan Herren, när Herren får övertala oss, och vi låter oss övertalas av honom. Du grep mig. Det var Herren som kallade. Det var Herren som tog honom i sin tjänst. Han hade ingenting liksom att sätta emot. Det var som Saulus, Paulus där på Damaskusvägen. Han som hade varit så nitisk i sin gudstjänst och gudsdyrkan att han hade förföljt det som ville vandra på den vägen, den rätta vägen efter Jesus Kristus. Men när Jesus själv kom och stannade honom på vägen och han blev blind, då blev han övertalad. Då fick Herren övertala honom. Du är på fel väg. Du är på fel väg. Och då blev han blind. Men Herren lämnade honom inte där. Och Herren lämnar inte dig heller halvvägs. Om ordet får övertala dig att nu är du inne på en felaktig väg, ordet kommer aldrig att lämna dig där. Om du vill ta emot det ord som Jesus talar, som Gud talar ut i sitt ord, så för ordet dig vidare. Och det förde också Paulus vidare till den här lärjungen eller gudsmannen där ute i staden. Där fick de samtala och där fick de diskutera om den här rätta vägen, den väg som leder till himmelen. Och jag tror ännu Gud vill göra på samma sätt. Att då jag också skulle få samtala med varandra om den rätta vägen och bekänna hur det har gått ut i livet. Att nu har ordet överbevisat mig att jag är på en felaktig väg. Nu skulle jag vilja gå in på den levande vägen, på vägen Herren Jesus Kristus. Det här är en rätt bekännelse, och det här en människa som så gör kommer Gud aldrig att lämna. Utan du ska få höra det här glada budskapet från de här källorna i Sion som Gud har satt hit ner bland sitt folk. Du får vara vid gott mod. Dina synder förlåtas dig. Du får vara ännu vid gott mod. Din synd är förlåten i Jesu namn och Jesu blod. Och när vi på det här enkla sättet tar emot evangeliet, då tror jag det går på samma sätt som för Saulus. För då föll fjäll ifrån hans ögon. Och jag tror att det är Gud som tar bort de här fjällen. Det är Gud som öppnar vår syn och ger oss den rätta förståndet, därför att han ger oss sin helige ande som en pant på den tro vi äger. Och Guds helige ande, den vill öppna våra ögon så att vi på ett enkelt sätt kan ta emot den här glädjen och den här nåden. Nu hade alltså Herren också fått övertala Jeremia. Men han säger, när han hade blivit övertalad och Herrens ord blev honom övermäktig, så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man bespottar mig. Så här fick han känna, som ett Guds barn, som en Herrens tjänare bland det folket som hade vänt Gud ryggen, så blev han till ett åtlöje och blev hånad så fort han talade. Och när han talade, så talade han Herrens ord och i Herrens namn. Jag tror nog att det ännu väcker samma sak. Om vi någon gång vågar öppna vår mun mot de människor som har vänt Gud ryggen, så får vi uppleva samma sak. Vi blir till åtlöje. Hur kan ni tro på någonting sådant? Det här är ju så gammalmodigt. Det här gäller inte mera. Och det som står ute i Guds ordet, nu finns det en Gud och nu tror vi på någonting. Men inte kan det ju vara på det här viset. Man måste ju tänka på ett lite annorlunda sätt i den här moderna tiden. Och därför så blir man till ett åtlöje i denna världen. Det här har Guds folk alltid fått uppleva. Och det här är någonting som kanske vi inte heller kommer undan. Men därför så ska vi inte ge upp modet eller hoppet. För Gud har lovat att han ger kraft för varje dag och hans nåde varje morgon ny. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till smälek och hån beständigt. Så här säger han alltid när han öppnar sin mun. Och Herren får fylla munnen, så kommer det alltid ut sådant som inte behagar den här världen eller folket. Han får aldrig tala de här behagliga orden, det vill säga det som också Bibeln varnar oss för, att man börjar tala så som det kliar folket i öronen, det som folket vill höra. Det var inte det som man fick tala, det som denna världens folk vill höra, men det som Guds folk vill höra, det ska han tala. Men när han skulle tala det för det här folket som har vänt sin rygg mot Gud, då blev det svårt för honom. Han fick ropa om våld och förtryck. Och därför så blev det till den här smäleken. Och det här blev tungt för denna Jeremia. Och han säger så här, han bekänner själv: men när jag sa det, jag vill icke mer tänka på honom eller vidare tala i hans namn. Han hade till och med gjort ett beslut. Jag ska inte mer tänka på honom. Jag ska inte mer tala ut i hans namn. Varför ska jag utstå det här lidande? Kanske det många gånger kan kännas så här för dig och mig. Varför ska vi tala om det här viktigaste ute i livet? För de människor som står utanför, som ändå trampar ner ordet, som ändå vänder det ryggen och som ändå smädar och hånar oss. Varför ska vi göra det här? Så här hade det också kommit för Jeremia. Och det här, samma tankar kan det komma för dig och mig. Men vi läste också vidare vad som hände när han hade gjort det här beslutet. Det här ska jag inte mera tala om. Då blev det i mitt hjärta så som brunne där en eld, instängd i mitt innersta. Jag mödade mig med att uthärda den, men jag kunde det icke. Det här beslutet som han hade tagit, att inte mera tala Guds ord, det som Herren kom med, det blev en eld ut i hans inre som blev instängd där. Och den här elden kunde han inte härda ut. Därför att Gud hade satt de här orden ut i hans mun. Och han måste tala om det som han själv hade fått höra och se. Och vi får nog ha den bönen att vi ska också få något lite av den här elden ut i vårt hjärta. Som påminner oss, som tvingar oss att ännu i denna tid tala ut det ord som Gud vill att vi ska föra vidare till våra medmänniskor, till våra grannar, till våra vänner och så vidare. Det här är svårt för mig. Här känner jag mig i en stor skuld. Men vi får ändå ha den bönen att vi någon gång ska få vara små tjänare ute i Herrens Sion. Små tjänare som för ut det här glada budskapet på olika sätt. Och vi ska inte tro eller ha sådana tankar om oss att vi ska göra några stora underverk och att Gud ställer krav på dig och mig. Vi läser också hur det var för de människor som hade fullbordat sitt lopp väl, som fick ta emot himmelen i besittning, som var på den rätta sidan. Vad säger Fadern till dem, eller Jesus till dem? Kommen i min faders välsignade. Och så säger han också en annan sak. I ringa ting har du varit trogen. Gå in i min Herres glädje. Det är de här små uppgifterna, de här små sakerna här i tiden. Att vi skulle kunna vara trogen vår Herre där. Och inte ha så höga tankar att vi skulle göra underverk. Men så ut det här lilla sädeskornet. Och där Gud ser det för gott, där låter han det växa. Men du och jag kan inte ge växten. Och därför så började brinna ut i hans hjärta den här elden som inte han själv hade tänt utan som Gud hade tänt ut i hans hjärta. Och den här elden blev så svår så han måste fortsätta predika det här samma ordet eftersom han inte kunde uthärda den. Och det här många människor i Guds ord så har fått uppleva samma sak. Vi kommer också ihåg den här Jona som också fick uppmaningen att predika Guds ord. Gå ut med ett hårt budskap till staden Nineve. Gud hade beslutat att förstöra staden därför att ondskan hade blivit så stor i den här staden. Det här blev också för svårt för Jona. Han ville gå en helt annan väg. Han ville inte göra det. Men han kom inte undan. Gud tog fast honom och han måste predika ut i den här staden. Och i den här staden hade ondskan blivit så stor så att det sägs att de inte ens visste skillnad på höger och vänster. De hade ingen aning om vad som var rätt eller fel. Det är det som jag tror det handlar om. Precis som det är ute i den här tiden. Människorna blir så förblindade när Guds ord inte får lysa deras väg. så att de inte vet vad som är rätt och vad som är fel. Det som är fel inför Herren, och ska vi säga en stor styggelse, det har blivit rätt. Och det som är rätt enligt Guds ordet, det får man inte tala för, det är det som har blivit fel. Vi är lik Nineve. Jona, han predikade, och det gjorde bättring. Gud gav dem den här nådatiden. De tog vara på nådatiden. Gjorde bättring i säck och aska. Och därför så sparade han den här staden. Och Gud vill ännu spara oss och oss alla. Och han sparar oss säkert och hjälper oss ända till den sista dagen. Blott vi håller fast ut i ordet och inte lämnar honom. Men här ute i den här, för Israels barn, så hade det gått så långt så Gud hade kommer inte mer att ändra sitt beslut, utan han hade beslutat ofärd över Israel, och de hamnade att fara ut i fångenskapen till Babels fångenskap. Men profeten, genom Guds, på Guds ords grund, eller Gud hade sagt till profeten att det finns en utväg. Det finns en utväg, och Gud ger alltid en utväg för sådana människor som är i sådana här situationer. Han säger här i nästa kapitel att du ska säga till folket så här: se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Till de här trängda människorna, till alla trängda människor, så ger han två alternativ. Precis som han säger redan i femte Moseboken, när Moses talar till folket: jag förelägger er livet eller döden, vad det är, välsignelsen eller förbannelsen. Ni får välja. Det finns två vägar, och här fanns det också här: vägen till livet och vägen till döden. Vi får välja. Vilken väg väljer vi? Den här vägen till döden, den var enkel. Man säger så här: de som stannar kvar ute i staden, ute i det här Jerusalem, eller den här staden som han hade beslutat förstöra, det ska gå döden till mötes. Det finns ingen återvändo. Jag tror det är lika än idag. Den som vill lämna kvar ut i den här staden, den här världen, den som vill leva sitt liv ut i den här världen och tänka på samma sätt som den här konungen Sidkia tänkte, när han sände bud också till Jeremia. Han säger: fråga nu Herren, när konungen Nebukadnessar var utanför stadsporten, kan hända Herren vill handla med oss enligt sina förra under och lämna oss i fred. Den här tanken hade konungen ute i den här staden. Kan hända ju, är nog Gud så det här långmodig och mild, så att han lämnar oss i fred fast det ser så här illa ut. Fast profeten hade sagt: den som lämnar kvar här, han måste dö. Den som lämnar kvar ut i den här världen måste dö. Men Gud hade gett en utväg åt de övriga. De som överlämnar sig åt fienden, de ska få leva. Men de hamnar också ut i stor bedrövelse på grund av de synder, den syndaskuld som de hade dragit över Israel. Och därför så hamnar de där ute i den babyloniska fångenskapen. Det här blev säkert ett svårt val. Överlämnar vi oss åt fienden och bli till smälek för de övriga. Går vi den vägen som profeten säger, så ska ni få leva. Drar oss bort från de övriga. Det är inte så lätt heller i den här tiden vi lever. Att dra oss undan och dra oss bort och bli till smälek för de övriga. Men det här är en utväg som Gud gav åt Israels barn. Och den utvägen ger han också åt oss. Vi ska leva ute i den här världen. Vi vet inte vad vi kommer att möta. Men vi vet att Gud kommer att vara med oss. Och det är det viktigaste. För det var han också med sitt folk ute i fångenskapen. Och de människor som ville tillbe Herren Gud i himmelen. Det här minns vi om till exempel de här tre männen där ute i den brinnande ugnen. När de inte ville underkasta sig de avgudar och tillbe de avgudar som fanns ute i den, där ute i det främmande landet. Så hamnade de ute i den här brinnande ugnen. Och de var inte rädda att gå dit. De visste att om Herren vill så kan han skona våra liv. Och vill han inte skona våra liv så är det allting i Herrens hand. Och så här enkelt får också vi tro. Så tänkte också Daniel när han blev kastad ut i lejongropen. Om Herren vill så kan han skona mitt liv. Om Herren inte vill så är mitt liv i hans hand. Blott jag får höra Herren till. Och det är det här som ska vara budskapet än i denna dag. Det får gå hur det vill här i tiden. Men om Gud vill skona våra liv, då gör han det. Men vi ska veta att vårt liv är i Herrens hand. Och när vårt liv får vara Herrens hand, då tror jag att det går lyckligt. Fast vi får lite motstånd här i tiden. Nu hade han... Den här profeten Jeremia, han säger att han blev förtalad av många. Det var skräck från alla sidor. Det blev trångt från alla sidor. Det är lite märkligt på ett sätt om man tänker att det blir trångt från alla sidor. När Jesus talar om senare om Jerusalems förstöring så säger han att fienden ska komma och omringa er och belägra er från alla sidor. Jag tror vi lever också ut en sån tid när fienden liksom börjar omringa oss, kommer från alla sidor. Både från höger och från vänster. Inte bara med från vänster och locka oss ut i synder. Utan kommer också från den högra sidan. Och försöker anfalla oss och tränga oss på alla sidor. Men Guds barn, vi får vara trygga. Guds barn också den gången när Jerusalem blev förstört. De hade inga... De behövde inte vara rädda. För Gud hade sagt ut i sitt ord vad som skulle hända. Och när ni märker att det här börjar ske, då ska ni fly bort från Jerusalem. För då kommer jag att förstöra den. Och det gjorde också de kristna den gången. Och jag tror ännu i denna dag. Gud följer noggrant med där du och jag vandrar. Och om faror hotar så kommer han alltid att säga åt dig, nu ska du dra dig undan, för nu kommer det här och det här att hända. Jag vill bevara dig på den väg där du går. Och ni får vara övertygade därom, också ni uppväxande släktet. Den Gud som har bevarat oss in till denna dagen, han kommer också att bevara er ut i den levande tron. Om ni vill hålla fast ut i honom och lyda honom och följa ordet, och inte börjar böja er för de främmande vindar och läror som kommer från, som vi redan säger, sa det från alla håll. Inte bara från en sida utan från alla kanter. Så här hade Jeremia fått uppleva. De ville anklaga honom. Alla som hade varit hans vänner vaktar på honom så att han ska falla. Till och med hans bästa vänner vaktade på honom så att om han skulle falla så att de igen fick anklaga honom för någonting. Så här kan det också vara för ett Guds barn. Vi blir noga. Världen följer noga med vad vi gör. Och gärna påpekar om vi gör någonting fel. Om vi faller och stapplar. De vaktar på oss. Men här säger han att kan hända skall han låta locka sig så att vi blir honom övermäktiga och få taga hem på honom. De ville ha bort honom. De ville locka honom till någonting så att de skulle få bort honom från den här världen. Så här var det också med Jesus. Den Jesus som vi tror upp på och som har gjort allt för oss. Inte ville människorna lyssna till honom, utan de många vaktade på honom att han skulle säga ett ord som de skulle kunna döma honom för, så att de skulle få bort honom. Och jag tror att det är ännu i denna dag på samma sätt. Många människor, eller ska vi säga de som är utanför, de vill ha bort ordet. De vill ha bort Jesus Kristus. Bort med honom. Och många kan nog säga att jag tror på en Gud. Och det är enkelt att säga det. Därför att det finns så många gudar och det finns så många avgudar i denna världen. Jag tror nog på en Gud som förmår allting och som kan göra det ena med det andra. Men frälsaren Jesus Kristus, han blir den här stötestenen som de inte behöver, därför att de inte har fått känna sin synd och sin skuld och behövt frälsaren för att försona sina synder. Därför är det också viktigt att vi får höra talet om synden och också om nåden. För synd och nåd, de följs alltid tillsammans. En syndare behöver nåd och nåden behövs endast för syndare. Den som vandrar felfri behöver ingen nåd. Och den som tror sig vara felfri, han söker inte heller efter nåden. Men för syndare bjuds nåden ut. Och den räcker. Den väller så över. Så att det räcker också åt dig. Och det räcker till och med åt mig. Och det är det här som jag vill hålla fast ut i och också tro upp på. Att Guds nåd också räcker åt mig. Fast det många gånger känns så att vandringen går så tungt och så trögt. Och man blir så lat på den här himla vägen. Man blir så lat att berätta om sin tro. Man blir så lat att läsa Guds ordet och så vidare. Men ändå så vill jag hålla fast ut i ordet. Och vill alltid ha den bönen. Att Herre, låt mig få predika ditt ord. Om det är så att du vill ha mig ut i din tjänst, så låt mig då få tala ditt ord. Så att jag inte börjar hitta på något eget och tala så som det kliar människorna i öronen. Men han säger här ännu, när han hade klagat så här över de människor som ville honom illa och ville ha bort honom, så kom ändå den här slutsatsen som ska vara viktig för dig och mig. Men Herren är med mig så som en väldig hjälte. Det får kännas så som om vi ska ha hela världen emot oss. För världen, den kommer alltid att vara emot. Men vi ska komma ihåg det här. Och låt aldrig det här, släppa det här ur våra hjärtan. Att Herren är med mig så som en väldig hjälte. Han är den hjälten som segrade på på Golgata mellersta kors. Han var ingen sådan hjälte som kom i stor ståt och prakt och med stora åthävor och så vidare. När han kom ödmjukt, saktmodigt, och han gick den här tunga vägen, korsets väg, därför att han måste ta dina och mina synder på sig. Och där naglade han den fast på Golgata mellersta kors. Och det var den här bittra korsdöden som är glädje för dig och för mig. Och speciellt glädjen gläder vi oss över den uppståndelse som inträffade på den tredje dagen. På korset så sade han, nu är allting fullbordat. Nu hade han gjort det som Gud hade velat att han skulle göra. Nu hade han varit lydig ända till döden. Gett sitt liv för din skull och för min skull. Men han lämnade inte i graven. Och då jag ska inte heller lämna ut i graven. Utan vi ska på samma sätt som Jesus få uppstå med en ny och förhärligad kropp. Och det är den hjälten som steg ner till jorden. Det är den hjälten som uppstod på tredje dagen ifrån de döda. Och det är den hjälten som har farit upp till himmelen. Det är den hjälten som går vid vår sida. Han vakar alltjämt. Han tröttnar ej han så som jag. Och jag ska få riket. Det vet jag för bestämt. För det är min faders behag. Så här sjunger vi ut en sång. Och det här tror vi. Och eftersom han är min hjälte, säger han. Därför skola mina förföljare komma på fall och intet förmå. Det här hade han förstått. Det som förföljde honom, de hade inte en lika stark herre. Utan den herren som följer med oss, han är starkare. Och en gång ska vår förföljare komma på skam och på fall. Han säger, ja, de skulle storligen komma på skam därför att de ej hade förstånd. De hade inte förstått vad som var viktigast det här i livet. Må det här förståndet, inte vårt eget förstånd, utan det här förståndet som det talas om här, må det inte vika bort ifrån oss. Det här förståndet som är så enkelt, om man lägger det under Guds ord. Det får vara under Guds ordet. Det är så enkelt det här, att Jesus Kristus kom hit ner till världen för att förlossa och försona dig och mig från den här världen, från den här tiden, till någonting bättre vill han föra oss. Och det är det här förståndet som de inte hade. Han säger, det skulle drabbas av en evig blygd som icke skall varda för geten. Det här, att de hade vänt Gud ryggen, att de inte ville ha någonting med honom att göra, det skulle bli dem till en evig blygd, säger han. Det är någonting, ett straff som inte tar slut utan pågår i evigheter, som icke skall vara förgeten. Gud skall aldrig glömma det här. Det här är någonting som vi inte förstår. Men vi har förstått och fattat en sak. Därför att Guds ord är lärar. De synder, de felsteg, den otro som många gånger vill fastna ut i hjärtat. Så ett Guds barn får lägga bort dem. Och när de är förlåtna så säger Gud att han kastar dem bakom sin rygg. Och det sänkta i nådens bottenlösa hav. Och de är glömda för Gud i himmelen. De finns inte mer. Så lär oss ordet. Men för de som inte vill ta emot förlåtelsen. Det står här att det ska inte varda förgeten. Gud ska inte glömma dem. Vi är ett lyckligt folk. Ett vandringsfolk på väg till himmelen. som får leva och vandra under den här förlåtelsen, där Gud förlåter oss alla våra synder och inte mer kommer ihåg dem. De kommer inte mer att skada oss, fast vi många gånger känner av dem. Men de kommer inte mer att skada oss, inte på den sista dagen, för Gud minns dem inte. Det finns ett rött streck dragen över syndaskulden när den är förlåten i Jesu namn och Jesu blod. Och det är en förmån att få äga det här som jag redan sa det igår. Det är att äga Guds frid ut i sitt hjärta. Att äga frid med Gud och ett gott samvete. För om vi inte äger frid med Gud, hur ska vi då kunna komma inför honom en dag? Men när friden råder mellan Gud och oss och i vårt hjärta, då behöver vi inte vara bekymrade, utan då kommer vi en gång att vakna till en mycket bättre morgondag. Nu säger han här att det är Herren Sebaot som prövar med rättfärdighet. Han ser njurar och han ser hjärtan. Så skall jag då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak. Herren Sebaot som prövar rättfärdighet. Vilken rättfärdighet prövar han? Prövar han dig och ser, och prövar han mig och ser, har jag vandrat rättfärdigt? Har jag vandrat rätt inför Gud? Ja, jag tror att han gör det. Men då är det inte vilken rättfärdighet som helst som han prövar. Den enda rättfärdigheten som duger inför Gud, det är den rättfärdigheten som Jesus har gjort ut i mitt ställe. Att han har fullbordat allting. Och som vi brukar säga, väv den här rättfärdighetsdräkten där på Golgata mellersta kors. Om du äger den, då äger du den rättfärdigheten som nog kan prövas och som håller. Den håller här i tiden och den håller i evigheten. Men om du börjar bygga på någon annan rättfärdighet, din egen rättfärdighet, då tror jag att den kommer att hålla när Herren prövar den. För han ser till både hjärtan och han ser till njurar, säger han. Och jag tänker så här enkelt. När han ser till hjärtat så ser han vilken tro vi äger ute i hjärtat. Man brukar förknippa hjärtat med tron. Att vi äger den rätta tron ute i hjärtat, det är det som man ser. Tron på frälsaren Jesus Kristus. Och inte tror på oss själva eller någonting annat. Och han vill också se till njurarna. Och jag har tänkt det så här, och det kan hända att jag har helt fel, och ni får gärna upprätta mig. Men njurarna, det är väl det som renar kroppen, är njurarna. Och jag tror också att vi har samma sak. Vi behöver också få rena oss, så att inte det här smutsen och skräpet lämnar ut i oss. Utan vi får rena oss genom dessa njurar. Och reningsmedlet är Jesu blod. Och när vi i tron får ta emot det här glädjebudskapet, din synd är förlåten i Jesu namn och i Jesu blod, då har det fått rena dig och mig. Och då fungerar också dessa njurar som för bort det här skräpet och sänker dig nådens bottenlösa hav. Så här har jag förstått det här. Och nu säger han att jag ska få se din hämnd på dem. Kom ihåg det här. Han ska få se din hämnd. Hämnden är inte min och inte din. Vi ska inte hämnas. Det som gör orätt. Fast han hade fått så här mycket emot sig och hade fått lida så här, så ville han inte hämnas. Han visste att hämnden var Guds. Och han ska få se hämnden en dag. Och då, den dagen, då sker det inga misstag. Då hämnas man inte på fel sätt. Då hämnas man inte fel. Utan då är det Gud som ser till hjärtat och ser till njurarna. och hans är hämnden, och domen får vi alltid överlämna åt honom, för ingen människa har fått den här rätten. Ty för dig har jag lagt fram min sak. Det här får också du och jag göra. I prövningens stunder, i glädje och i sorg, vi får lägga fram vår sak inför Herren. Det som bekymrar oss, det som finns på vårt hjärta. Många gånger så kanske det finns där oro och otro. Och just sådant som Jeremia fick uppleva, motstånd. Och hur ska det gå i den tid som vi lever? Kanske ni unga tänker så här. Hur ska den här världen utvecklas? Hur ska det gå? Jeremia säger, jag har lagt fram min sak för Herren. Någon annan uppmaning har inte jag heller än det som Jeremia hade. Lägg fram er sak för Herren. Han ska sköta om er. Han ska bevara er. Och han kommer säkert att föra er ända fram till himmelen. Om ni vågar, eller ska vi säga, om vi vågar lita på hans kraft. Om vi vågar lita på hans ord. Och sen i den här 13:e versen ändå. Sjungen till Herrens ära. Loven Herren, ty han har räddat den fattiges själ ur det ondes hand. Det här, nu hade glädjen kommit tillbaka till hjärtat. Nu hade han fått klaga ut för Gud sina bekymmer. Och efter den här klagan hade han kommit fram till att jag har en stark hjälte med mig som kommer att bevara mig på vägen. Och därför blev det glädje ut i hjärtat. Och så får vi också göra. Sjunga till Herrens ära och lova honom. Ty han har räddat den fattiges själ ur det ondas hand. Det som är fattiga ut i anden, de som inte har någonting att föra fram själv, dem har han räddat ur det ondas hand. Och jag tror också han räddar dig och mig ur den ondes hand och ur den ondes klor. Vi får tro så enkelt att Gud ska rädda oss ur den här ondes hand. Och därför så vill vi tacka och lova Herren också denna stund för det goda som han har gjort mot oss människor. Och framförallt får vi tacka honom för vi har fått del av den här godheten. Och vi har fått växa upp på ett sådant ställe där den här goda säden har blivit utsått och som har givit frukt. Må det ännu få ge mera frukt här bland er och bland oss alla här ute i Nordens länder. Med det här får vi tacka Gud ännu en gång för det goda han vill ge oss. Ut i Jesu välsignade namn. Amen.
Vi sjunger psalm nummer 11. Psalm 11.